I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at Burrow.com/ACAST.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Fredag och det gladaste, piggaste och härligaste avsnittet för veckan. Du lyssnar på Tuttosvenskan och vi slog alldeles nyligen fast att det är rekordsen start på Tuttosvenskan. 5 minuter, Kalle. Vad fan är det som pågår?
Nu piggar väl upp, va? Håller de på halster lite?
Ja, alltså, hur är i chatten tokiga, eller?
Ah, det är mycket stora bokstäver, det är mycket djur som vanligt. Och, det är ingen större skillnad, skulle jag säga.
Ser jag härifrån att det står Cifuentes, fan, lever den fortfarande?
Ja, det var, vad hände med den? Den dog ut lite. Ganska, inte så lite, eller?
Jävla fort det gick.
Ja, Josip Ladan, vi ska prata ganska mycket Malmö FF idag. Det är, ja, det är väl, skulle jag väl säga, det laget som det har hänt mest kring de senaste dagarna. Det har ju varit cupvecka, så att det har spelats lite fotboll, men ändå inga heta liksom allsvenska matcher så. Men vi ska prata mycket Malmö idag. Vad tänker du kring det?
Ja, det är väl bara för Kalle att lägga på Benny Hill-musiken under tiden jag pratar, för att sån jävla cirkus som det har varit. Exakt. Sån jävla cirkus som det har varit den här veckan rent medialt har det väl inte varit på väldigt länge. Börjar ju med Peña som vill bort, och sen var det sälj av Birmančević som gick igenom, kommer komma till det, och sen då missnöje enligt förrätta kollega Johan Flink på Sportbladet, och missnöje internt, och sen då cupmatch på det, och sen nu senast i förmiddags var det väl att Malmö har ingen dialog med Ola Toivonen om en förlängning av något kontrakt, så att ja. Mäktigt. Det är stark vecka.
Ja, det får man säga. Och det är många som gläds över att det är lite turbulent i Malmö FF. Jag är en av dem, och jag tror att Marcus Tapper är en annan.
Ja, men både och. Jag har ju börjat koka lite för att Malmö och Elfsborg kommer in och blir de nya heta krislagen när det är vi som ska vara den här säsongen. Men det är ju härligt på de flesta sätt, såklart.
Du är sent inkallad, höll jag på att säga, men du skulle ha varit med, men du är på plats, vilket vi är väldigt glada över. Du skulle på något gig i Lund, eller vad fan, men det blev inte så.
Nej, jag väljer av någon konstig anledning att jobba ihop med väldigt sjuka män, och min kollega var tvungen att ställa in vår föreställning, så jag slapp åka till Lund, men jag kan ju vara här istället då.
Hörrni, det blir ett lite speciellt program ändå. Vi i studion, vi ska ringa ner till Olof, vi ska ringa Bernevall och snacka Sirius, vi ska ringa Glenn och prata det riktiga krislaget i IF Elfsborg, och sen så kallar det sista 30, någonting sånt. Ska vi köra lite frågelåda igen?
Spännande.
Det var väl inför midsommar, va? Visst var det
ja, det var det, för vi snackade sill och nubbe, kommer jag ihåg.
Så ja, det, exakt. Det mm. Så att, det ska bli kul. Det har kommit in mycket...
Breaking news också.
Ah, sure.
Brännström har sagt upp kontraktet med Mjällby. Står det här nu i Sportbladet.
Åh, jävlar.
Jajamän.
Pratade om det i morse och igår med någon kompis att har någon tränare kommit in och förändrat så mycket i Allsvenskan som Milos har gjort på ett halvår?
Alltså, faktiskt. Alltså
han kommer in och gör kaos i Bayern. Han kommer in och gör det som allt som hände i Malmö. Sen drar han till Röda Stjärnan, landar det jobbet på något jävla vänster och så tar han Brännström. Alltså, det är ett jävla halvår alltså.
Ja, det är starka 6 månader. Det är som att han hade något sånt här premium slippa ut ur fängelset kort i någon produktion om Paradise Hotel. Man kommer in och ut av produktionen hela tiden. Bara för stir shit up.
Känslan är att Milos kommer bli liksom så som diskussionen har varit kring Blash som agent, att vi vill inte jobba med honom. Det kommer bli Milos i Allsvenskan efter det här. Att tar vi in honom, det är problem. Det är problem.
Ja, det blir, ja, vi, frågan är bara vilken klubb i så fall det skulle bli aktuellt för om man skulle komma tillbaka. Ja, det var ändå Malmö och Bayern. För det, Stockholm är ju bränt, känns det ju som.
Ja. Ja, det hoppas jag. Det är ändå 50-50 att det blir AIK i så fall. Så att.
Men med hans karriärsteg är väl liksom nästa steg AZ kanske, sen Ajax, sen Barcelona. Så ja. Det bara går ju rakt upp för Milos, vad han än gör.
Ja, framförallt vet man ju att han är max ett år i Röda Stjärnan. Alltså max ett år.
Det han har fördelen av, tror jag, i Röda Stjärnan är ju att han är local. Och att det är liksom, det är ingen kulturomställning eller någon ändring på så sätt jämfört med Jens i Split till exempel. Där det verkligen var så här, från första presskonferens, kommer aldrig glömma det. Jens presenteras då, kommer dit i klubbslips, kavaj, alla är skitnöjda, glada. Jens får introducera sig på engelska. Och första frågan från lokalreporten är till klubbpresidenten: när ska du avgå? Då vet man att då snackar vi upp förspacken deluxe. Ja,
ja. Ja, men nu när du sa det ringer någon klockan. Det är otroligt. Alltså. Vad är, Josip, vad är dina... Du som ger oss Jugge och Alibit här, vad är dina känslor för Röda Stjärnan? Finns det någon sån liksom fortfarande?
Ja, det är klart. Det är ju en av, Röda Stjärnan är ju en av liksom Big Four från XU-ligan. Liksom Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Röda Stjärnan och Partizan. Och sen så hade man då Željezničar och Sarajevo från Bosnien. Men det var ju de som var liksom de stora fyra.
Olympic Ljubljana kvalade inte in där.
Nej, det är väl motsvarigheten till Syrianska eller någonting. Okay. Så att det är väl, man brydde väl liksom provinsklubb som man bara åkte och slog. Men nej, och det alltså med supporterna, det behöver man inte sitta och hålla några utläggningar om. Alla vet vad Röda Stjärnan är och den spelartunneln och det stödet och den passionen som finns runt klubben, och inte bara liksom i Serbien, utan det är en stor klubb även liksom i diasporan. Så det är väldigt stor fanbase runt om i hela världen. Så att det är ett projekt deluxe, och Milos då från AS till Stankovic som nu efterträder Stankovic också, så att han vet väl lite vad han ger sig in på. Kanske inte riktigt samma naturliga pondus som den Stankovic hade med den spelarkarriären och den liksom framförallt fysiska statusen som han kom ut med. Det var väldigt tajta kläder och väldigt mycket breda axlar. Fattades bara en guldkedja och en cig och sen så hade den varit komplett. Men extremt medveten om vad han kommer till, 100%, och tror att han är nog redo för allt vad det innebär med liksom, från media till spelare till supportertryck till allt möjligt. Så.
Fantastisk spelare Dejan Stankovic. När han var som bäst i Inter. Helvete vad bra han var.
Ja, det var en jävla spelare.
Vi borde ju se till att kunna ringa upp någon från Mjällby håll på måndag. Liksom. Mm. För att vad det här gör med Mjällby säsong blir ju intressant att se. De har ändå överpresterat enormt och varit väldigt bra.
Ja, exakt. Det ska vi verkligen göra. Också så här utifrån att som vi pratade med Mjällby folk innan och i början av säsongen, att det har varit turbulent kring tränarposten i flera år i Mjällby. Och nu kändes det ju lite som att i alla fall såklart Mjällby-supportrarna hoppades att så här, det här ska vara våran tränare åtminstone ett par år nu. Sen som i alla mindre klubbar gör det bra, det är klart att du får ögonen på dig. Mm. Men att det skulle liksom efter 20 omgångar, eventuellt om det där stämmer, bli tränarskifte. Det var ju såklart ingen som trodde eller hoppades på det i Mjällby-led. Mm. Så att, intressant. Vi får kolla vad det blir då, och kanske också försöka ringa Brännan vad det lider. Jag gissar att han inte kommer vilja kommentera någonting innan någonting är klart. Men,
nej, jag ska läsa här då vad Mjällby säger på sin, med citat från Brännan. Mjällby AIF har i samtal med Andreas bestämt sig för att utvärdera erbjudandet, alltså från Röda Stjärnan. Något som gjordes i tisdags och där klubben tackade nej till att släppa Andreas. För Mjällby är det hitta inget konstigt eller unikt att vi utvärderar erbjudanden på spelare och ledare och sätter det i relation till vad som är bäst för föreningen, bla bla bla. I Andreas fall så finns det just nu inget bud att överväga och Andreas är fullt införstådd med situationen och inställd på att fortsätta. Och så säger Brännan själv då, det är ingen big deal och det är inget som påverkar mig eller spelarnas uppladdning inför kommande matcher. Det är då alltså kontraktsfrågan här som är liksom kärnan. Mm. Många trodde när Brännan skrev på att det var ett 2-årskontrakt straight up. Och nu visade det sig då att det är 1+1 med då att någon part kan säga upp avtalet om den så önskar, oavsett liksom sportsliga resultat och sådär. Och det fanns ju då, om man tittar på Mjällbys ledarkonstellation, så fanns ju liksom Stefan Ekstrand med många års erfarenhet från föreningen och Patrik Winqvist som liksom backup ifall Mjällby skulle ligga och kriga i botten. Så att man hade väl någon form av sån liksom lösning redan på förhand om det skulle skita sig för Brännan. Nu har det gått tvärtom. Så att det är väl bara
det som blir intressant också då, tänker jag ändå. Det beror ju såklart på hur Milos och Röda Stjärnan väljer att agera beroende på vad som händer med den här situationen då. Men man får ju anta då att det har kommit in ett bud, alltså ett ekonomiskt bud, säkert bra med liksom Mjällby mått mätt. Det är 10 matcher kvar av säsongen. Mjällby kommer inte åka ur, de kommer inte heller ta en Europaplats. Alltså, vore det så jävla dumt att acceptera det då? För att jag menar så här, vi säger att Röda Stjärnan är, nu kanske det är så att de är så här, vi vill ha det här och nu. Om eller Mjällby inte accepterar det, då kommer vi gå för någon annan. Då förändras det ju.
Jag tror att så är fallet faktiskt.
Det är men jag bara liksom så här spekulerar. Vi säger att de är så här, okej, fuck, vi kan inte lösa det nu. Men okej, vi tar det efter säsongen. Då är det lite ändå för Mjällby, ska man ha kvar Brännan i 10 matcher för att bli 7:a till slut ändå? Och avstå från den summan och då anta att Brännan kommer att riva sitt kontrakt i, vad är det, 7 november eller vad är det, dagen efter säsongen är färdigspelad. Ja. Förstår ni vad jag menar?
Ja, om det i princip ändå är uttalat att han inte kommer kvar nästa säsong. Och som du säger, de är redan klara och hamnar i ett liksom ingenmansland i år. Då kan de ju lika bra, om de nu vet vem de vill ha in som ersättare eller så, då kan de ju lika bra ge den 10 matcher i höst också för att börja bygga sin grej. För så jävla stor roll spelar väl inte om man kommer 7 eller 10 liksom.
Nej, däremot tror jag också att i och med om, eller att Brännan nu försvinner, det påverkar ju också vilka spelare man skulle kunna ta in och vilka som också försvinner från den konstellationen som är där nu. Till exempel då både Jetmir Haliti och Amir Alamari som har varit under Brännans ledning, där Mjällby har en köpoption på dem. Jag tror inte kanske att det är lika säkert att just de två väljer att stanna aktivt i klubben om Brännan inte är tränare, trots att det finns då de valen att de har kanske gett mig att gå tillbaka till AIK eller Amir till IFK Göteborg.
Kan ju inte förändra så mycket heller av att om han avgår nu eller om 10 matcher liksom.
Nej, men jag menar liksom att om vi säger de här 10 matcherna, då kan vi börja då planera liksom under hösten, planera inför vintern, se över truppstatus redan nu. Ska man fortsätta att spela med de här spelarna för att uppnå så bra sportsliga resultat, eller kan man redan nu börja med att trycka upp liksom ännu yngre och ge Otto Rosengren ännu fler minuter än man har fått istället för Alamari och liksom den balansgången. Och då det ger Mjällby kanske lite mer utrymme att agera även liksom på vem som ska efterträda. Så att, det är hur man än gör och vrider och vänder på det. Så jag tror till och med att Brännan hade kunnat tänka sig en liksom att bränna inne de 4 månadslönerna som är kvar till exempel. Att om det hade varit en sån, så är bud från Röda Stjärnan, Brännan säger, jag skiter i min lön, släpp mig nu bara. Men
ja, alltså, vad har Brännan i Mjällby?
Ja, det är också en fråga.
30 brutto eller?
Jag vet inte fan.
Inte så långt ifrån alltså.
Men det är liksom arbetsgivaravgifter och hela det kalaset. Så att det är, Mjällby, hade man varit liksom så i den positionen att man verkligen behöver spara pengarna, så hade man nog kunnat göra det också. Nu har man ju plus ekonomiskt och allting vad det innebär.
Det ryktades ju att Malmö ville ha Brännan nu en del ju.
Ja, det ryktades ju fortfarande.
Kan det vara så att han hade tackat ja om Milos var kvar? Att han hade fått gå bakom där också istället bara? Det är det som är drömmen.
Vadå, att han hade varit ass till Milos? Nej, det är det i Malmö? Nej, det vet du fan. Då tror jag hellre att han tar ett assjobb utomlands än var ass i Sverige. Det känns lite gjort.
Hörrni, vi ska gå in på lite Malmö FF. Vi måste ju bara börja med, som sagt, det har varit cupvecka. Vi ska prata lite grann om det också. Fan vad, alltså den här matchen, den omgången som är liksom kvalomgången till Svenska Cupen. Alltså, den är fantastisk.
Det är det bästa, det är en säsong, bästa vi har.
Ja, alltså kanske, ni fick ju deppigt liksom en förort i Stockholm. Den är ju trist.
Men det är väl härligt för mig och
jo,
de andra som bor i Stockholm.
Absolut, jo, absolut.
Autonoma, det, autonoma...
Snoka Stockholm. Vi satt och laddade upp på Östra station från klockan 14 igår.
Oj, oj, oj.
Sen åkte ut till Täby.
Peking, Stockholm, looking for trouble.
autonoma Snoka Stockholm, tack.
Förkortat ass.
Ja, ja.
Nej, men fan vad, jag kollade ju såklart på AIKs match. Det var ju en speaker där som fick, som stal alla rubriker efter matchen. Det var en sån liksom, riktig klass. Hon bockade liksom av. Där hade man kunnat köra det här liksom landsortsfotbollsbingot. Mm. Så här, en bil med registreringsskylt ASP 729 felparkerad. Ja, det var en Tesla
såklart. Kviborgs, va?
Det riktas som att det var Kviborgs. Du står felparkerad och står just nu på äldreboendets parkering. Älskade man ju.
Det där hände fortfarande på Strandvallen. På Strandvallen, än idag. Då är det inte ens regnumret. Du, blå Passat här vid ambulansingången. Du får ge fan i att stå där.
Ja, men då, det var liksom, det var också så här, ta gärna med skräpet efteråt så att vi slipper städa.
Riktigt bra.
Det var mycket sånt. Så jag vill bara liksom ösa kärlek över alla våra små fotbollsklubbar där ute.
Täby hade ju en barnklack, vilket var märkligt.
Ja, du luftrunkade mot dem också, såg jag. en dag blir du omhändertagen, Tappen. Det vet du.
Men vad ska jag göra? De körde...
Vad ska jag göra?
De var ju störiga.
Ja. Men ska vi börja lite där då? Det var... Jag hade en diskussion med en Göteborgs-supporter. Vad händer, Kalle?
Ja, det var otroligt svag nivå i chatten ett tag, och så att de måste höjas lite. Så du får väl bjuda på lite bättre content. Kör en August kissing prank. Det vill säga att jag ska vända mig om och bara pussa dig. Sjukt
hade
det varit.
Då hade jag blivit chockad.
Det är alldeles för mycket fredagsstämning i chatten.
Ja, 100%. Verkligen.
Du träffade Leo Jägerskjöld, numera Villander, producent på C-more. Det var trevligt, eller?
Ja, men han gick ju hem efter en kvart. Så ropade, ska du gå hem nu? Han skulle hem och jobba eller ta hand om barn eller vad det var.
Okay.
Så han var där. Men det var en trevlig match. Det var ju det är alltid trevligt att komma till en sån match överlag, tycker jag. Men vi var i delar av matchen utspelade av Täby som ligger i botten i division 1. Liksom.
Och då hade ni ett ganska bra lag.
Ja, det var ju Arne Sigurdsson och Traustason och gäng som sprang upp. Alltså tänk när Sigurdsson för 4 år sedan, tre år sedan, avgjorde mot Real Madrid i Champions League. Undrar om man såg det här framför sig då. Att det kommer harva och vara utspelad mot Täby borta i svenska gruppen kvalrundan. Ligger alltså Trasten när han gick utomlands och Gudjonsen värvad till Real som supertalang för 3 år sedan. Att de har hamnat här, alltså, vilket vad deppigt var. Men om jag ska ha någon kritik mot matchen så är det väl barnklackens timing på ramsor. Att de började köra fram och Täby in med bollen. Hej! Hej! När de hade så frispark utanför eget straffområde. Så det var ju inte alls någon timing. Ni kan inte börja forcera in bollen när ni liksom ligger i försvar.
Marcus Tapper, förskolepedagog.
Ja, man får gissa att det här kanske var primärt liksom ungdomsspelare i klubben som inte liksom kanske hade den skolningen på en ståplatsläktare i liksom elitfotbollen.
Ja, och där ser man vad en kapo kan göra. Förra veckans diskussioner.
Ja.
Nej, men det var roligt liksom. Det var de här matcherna. Det är bara skönt att inte åka ur liksom. Jag hade ju den känslan inför. Alltså, vi är ju lite samma läge som Elfsborg som vi återkommer till sen, där man kommer från en period där så här, fan, släpper vi in ett så kommer det här bli skakigt oavsett vilka vi möter, för våra psyken är liksom inte här.
Nej.
Så att det inte hände var väl bara skönt. Så jättekul att spela cup i vår.
Ja, nej, men precis, det är lite så man får på något sätt. Eller så här, det är en sak om man typ åker ur. Då tycker jag att man kan dra slutsatser. Ja, som sagt, vi ska prata Elfsborg. Det är klart att det finns en... Alltså, det är klart att deras kris förvärras. Men när man... De allsvenska lag som liksom löste det och gjorde jobbet utan att imponera, där kan man inte hålla på att dra massa slutsatser. För det jag skulle komma in på förut, att jag satt ju här och rantade lite kring Markovic, som numera blåvitt, och jag frågade Jocke liksom, när ska han bli okej på att spela fotboll mer eller mindre liksom. Så gjorde givetvis 2 mål här då i Blåvitts cupmatch mot
Torns
IK
IF.
Blev vi givetvis inpingad av massa blåvita supportrar då. Ja. Och då kände jag bara så här, men vet ni vad, hörni, om ni ska liksom vinna mot mig en argumentation, då får ni göra det i ett sammanhang där det faktiskt har någon betydelse. Ni kan inte dra slutsatser av att Marcos gjorde 2 mål mot Torns IF. Alltså, ja, men... det går liksom inte.
Alltså Göteborgs-supporternas halmstrå greppande just nu. Jag sa det innan programmet, men Jocke taggade in med en tråd där någon hade simulerat allsvenskan 3000 gånger och kommit fram till att Göteborg kommer komma 6 istället för 7. Det taggade han in mig. Jag menar nu, för de får ju bara lägga ner hela verksamheten.
Faktiskt.
Med det, alltså.
Faktiskt. Men det var ändå två allsvenska lag som rök. Mm. Det piggar ändå upp lite grann att det fortfarande sker den typen av knallar, eller vad man säger här. Värnamo mot Gais. Mm. Det är trots allt Gais. Det känns ju liksom inte lika skrällartat för att det ändå är ett klassiskt lag, men Värnamo, fan, de, ja, jag spår en mörk jävla höst till mötet för Värnamo.
Ja, samtidigt som de åkte upp på, eller den här Stockholms femman i rad de hade, den städade de ju av mycket, mycket, mycket bättre än man trodde de skulle göra. Mm. Med, vad var det, 2 kryss och en vinst?
De slog i Bayern borta, kryssade mot oss, kryssade mot Djurgården också.
Ja,
ja, det är sant.
På 5 matcher tog de 5 poäng, vilket ju är kanon utefter vilka matcher de... Att de fick 5 Stockholmslag i rad är ju helt bizarrt, liksom. Men nu ser det ju helt plötsligt jobbigare ut, ja.
Ja, men det känns så här, nu när du säger det, så här, det är ju ett imponerande facit i de matcherna. Men så kollar man tabellen och bara och känner att det har liksom krympt utrymmet ner till botten 3. Alltså, ja. Det är 4 pinnar nu mellan Degen och Värnamo. Och Värnamo har Helsingborg nu.
Ja, om man ska säga, det är ju det som alltså ingen av dem har ju några poäng i princip, men Helsingborg och Degerfors har ju faktiskt börjat ta lite poäng nu på slutet. Alltså över hela sommaren, så som vi pratade med Olof om förra veckan eller vad det var, att de tog ju poäng i 5 av 7 matcher under sommaren, Helsingborg, eller vad det var, och att de inte har några poäng nu var ju att ingen av dem hade ett enda poäng efter hela våren i princip. Mm. Så att även om Värnamo tagit 5 poäng har ju Helsingborg tagit fler under samma tid, och Degerfors också, så att de andra har ju börjat vakna minimalt i alla fall, samtidigt som Värnamo måste ju också göra det om de inte ska dras in ordentligt i det där, tror jag. Mm.
Sista grejen jag tänker vi ska ta i Pekingled, som faktiskt otrolig grej, det är alltså att IFK Norrköping som klubb har alltså polisanmält polisen efter en händelse som hände efter eran hemmamatch mot AIK. Du får berätta, Tapper.
Ja, jag vet inte mycket mer än det som kommunicerats ut, ska jag säga. Så jag kan väl bara ta det som har kommit ut, och det är att IFK, som du säger, polisanmäler en polis för att en SLO har blivit utsatt för våld då. Och SLO-erna har ju sina jackor på sig, och det syns ju tydligt att de är SLO-er i de här sammanhangen. Så att de har polisanmält en polis som har på något sätt utsatt en SLO för våld, vilket ju är helt sjukt i sig. Ja. Och de har polisanmält, och vårat officiella SLO-konto har lagt ut på Twitter att det kommer påverka vårt arbete framöver. Vi har alltid verkat för goda relationer med polisen, men den dialogen måste nu sättas på paus, och tills vidare kommer vi bara arbeta på arenan och inte närvara vid samlingar, marscher med mera. Och det här är ju ändå en stor grej, alltså, att en klubb dels polisanmäler en polis, men att en polis ger sig på en SLO till den grad att SLO-erna inte vill ta mer dialog med polisen, det är starkt, alltså. Mm.
Ja, det får man verkligen säga. Jag vet att AIK var, det var en liknande situation i AIK, jag tror att det var 2019 nere i Helsingborg, så var det samma sak då. AIKs SLO, det blev stök i insläppet, eller utsläppet var det. Polisen skulle gå in och gripa bengalbrännare, och SLO:n var där för att det är SLO:ns uppgift att på något sätt medla och lugna situationer och så vidare. Åkte också på spö, liksom. Mm. Och det är ju, som du säger, det är en utveckling som är, ja, den är så absurd, och den är på riktigt farlig. Alltså när klubbarna, det är en sak att vi sitter här eller supportrar på läktaren är arga och inte vill ha en liksom dialog med polisen, men när våra egna klubbföreträdare inte vill ha det och säger att vi kommer inte närvara som klubbrepresentanter ute på gator och torg inför matcher, det är en jävla farlig utveckling.
Ja, SLO:n har ju varit en så jävla viktig roll de senaste åren, för att det har ju växt, alltså dels med antalet SLO:er som finns, men också hur viktig roll de har haft med villkorstrappa och bråk och stök och allt där. De har ju blivit mycket mer närvarande, liksom.
Ja, alltså det sättet som svenska SLO:er arbetar på, just hur det har varit så framgångsrikt, har ju också lett till att det blir utbildningar i andra länder, alltså till och med i Tyskland. Mm. Där konceptet var liksom först ut av alla, åker svenska SLO:er för att liksom utbilda och informera och berätta om hur det funkar i Sverige och sådana saker. Malmö har ju också haft en incident där SLO blev då fysiskt attackerad av en grupp poliser, inte en utan flera, i en incident på Ståplatstorget där bakom läktaren. Men likväl att den rollen som de har, den måste vi värna om ännu mer än vad vi gör. Och alla såna här incidenter, eller nu ska man säga att det händer med jämna mellanrum, men det är också så här att det är därför de måste fördöma som liksom absolut starkast möjligt, för att just påminna om att det är någon som faktiskt är där i ett gott syfte. Just dialog, samverkan, samarbete. Och som man säger, alltså alla de här jackorna eller då alla deras ytterplagg är ju märkta.
Det är en skyddsväst.
Det är som en skyddsväst liksom. Det är samma effekt. Så att men det är också så här, om man ska vara djävulens advokat, det är en stressad situation. Man hinner inte tänka, man liksom det sista man kanske tänker är vad som står på någons jacka och så vidare. Men likväl. Alltså så mycket dialog och så mycket som det har pratats om det, och polisen som till och med går tillbaka till att arbeta enligt SPT och särskild polistaktik i de här situationerna, så ska det finnas liksom möjligheter till att inte gå från 0 till 100, utan kanske liksom
man kanske som polis inte måste ha så jävla nära till att dra fram batongen hela jävla tiden. Det kan ju också vara så att det kan finnas ett litet spann däremellan där man kanske kan läsa av situationen, andas 2 gånger och sen agera som polis också.
Ja, men om man också ska se vart vi är exakt just nu i svensk fotboll, så har det varit rätt stökigt med ultras bråk på sistone. Vi vet alla allt som pågick på derbyt. Det har varit ganska mycket slagsmål på gator och torg i samband med många matcher, och i en som tidigare varit ganska oroligt, ganska mycket stök. Där är ju SLO-erna liksom viktigare än någonsin. Mm. Så att det är så jävla dålig timing också att råka spö på en SLO. Liksom. Nu vet jag inte om det var spö på som hände. Men för att jag menar att det här behövs inte just nu där SLO-en, om det nu fortsätter vara rätt stökigt runt matcherna, så är ju SLO-ens roll liksom kanske viktigare än på länge då. Mm. Att vi då ska hamna i en situation där våra SLO-er inte kommer vara på plats på stan längre på grund av att det är oenigheten med polisen liksom. Det är för dumt alltså.
Det får man verkligen säga. Jag tänker att vi ska blicka lite mot ditt kära Malmö FF, Josip. Mm. Och ska vi börja i änden, Veljko Birmancevic, som ganska sent igår kväll blev officiellt att han lämnar MFF, klar för franska Toulouse.
Yes.
Dina tankar kring det?
Utifrån alla förutsättningar och med allting vad Veljko har gjort, framförallt i Europamatcherna, så är det väl bara att tacka för den här tiden. Och då framförallt så förstår jag utifrån Veljkos perspektiv att det är egentligen drömläge att sticka nu när det går så pass svagt sportsligt på hemmaplan i alla fall. Det väntade visserligen Europaspel och hela den grejen, men han har både liksom spelat CL, spelat EL, vet vad det innebär och har bevisat sig på den nivån. Och då när det kommer då enligt de här uppgifterna, de här siffrorna redan nu, innan de här 6 gruppspelsmatcherna liksom, så är det bara för Malmö att signa och ta pengarna och gå. Det kom uppgifter från allt från 35 miljoner euro till serbiska uppgifter om 35 miljoner kronor, serbiska uppgifter om 42 miljoner, och så sent som igår Expressen och lokalreporter i Malmö, Johan Dolkvall med bra koll på MFF, som pratar om 50 plus då en ganska saftig vidareförsäljningsklausul. Så är det där omkring siffrorna hamnar, så är det bara att applådera. För med tanke på den minst sagt varierande form som Veljko visat upp i alla fall det senaste året.
Ja, alltså du behöver inte hålla med mig. Nej. men alltså skulle det vara 30 eller 35, det som du pratade om ursprungligen.
Ja.
Det är också bra betalt.
Det är jättebra.
Alltså, han är inte 19, han är inte gammal, han är 24 va?
Det är 24-åringen som man köpte för 10 miljoner.
Ja, alltså det är en jättebra avkastning. Men skulle det vara upp mot 50? För mig låter det högt, men det är liksom bara min känsla så. Mm. Men så vore det ju liksom, då är det ju bara springa.
Ja, det är en superaffär. Och det är som sagt åldern, alla de här parametrarna i åtanke. Men det som jag tror har lockat utländska klubbar eller de här pengarna är också statistiken i Europa. Att det är han som skjuter frisparken mot Ludogorets. Det är han som gör mål mot Ludogorets hemma när Malmö vinner med 2-0. Han är liksom, gör vad är det, ett mål och en assist mot Sivasspor, och sen då tidigare matcherna liksom Rangers borta och är med och gör assist i Colak och hela den grejen. Så att när det väl kommer till kritan och Toulouse har viktiga matcher, så vet de att de kan räkna med honom i det avseendet. Och då kan man också slanta lite mer. Så om det är 50, alltså 42-50 eller hur mycket det nu än är, applåd.
Jag betalar väl för utväxlingen som borde komma också. Alltså det har vi sagt om förut, men de underliggande siffrorna han har den här säsongen är ju väldigt mycket bättre än poängskörden är liksom, så att det är en spelare där det borde lossna mer än det har gjort.
Ja, det,
det betalar man ju också för liksom.
Ja, det är ett par solklara missar. Ska aldrig glömma den mot Sirius när han missar från 20 cm och bollen går över ribban.
Den är faktiskt
två stycken mot Mjällby, så att det var liksom både himmel och helvete med Veljko i många avseenden. Men tack för alla mål i, och assist i Europa och alla insatser, och tack till 42 till 50 miljoner.
Ja, men och det känns också som att rent timingsmässigt, vi har pratat om det liksom i många olika klubbar, bland annat ju berömt Elfsborg för att de brukar vara duktiga på det. För att jag känner lite kring Birmancic också så här, att det har varit ganska tydligt i år att han har inte kanske mått så bra. Det känns som att han har varit lite trött, lite omotiverad.
Blivit petad till och med.
Blivit petad och inte varit så nöjd med det. Körde någon Instagram-post.
Om, never waste talent.
Ja, men lite sådana. Alltså, så här, det känns som att så här, han har en sån karaktär att han hade kunnat bli ett problem, och då tycker jag ändå att det är strångt faktiskt av Malmö FF, som vi har kastat mycket skit på senaste tiden, men där tycker jag också att man visar en jävla liksom modig handlingskraft och liksom professionalitet, att så här, visst, en del supportrar kommer reagera på det här, vilket många gjorde. Jag gick in och läste liksom kommentarerna på Veljko lämna Malmö tweeten från MFFs officiella, och vissa var ju så här, fan, kan vi sälja honom nu innan Europa, vi har gett upp, bla bla bla, och det är så här, fine, jag köper det perspektivet, men det här var ett tufft beslut att ta, men man vågade ta det. Och det ska en storklubb också kunna göra.
Ja, och det är framförallt i det avseendet att det är andra beslut som också har varit tuffa, som man har låtit bli att ta, men som man får betala för nu. Jag tänker på de här uppgifterna som kom, vi pratade om missnöjet. Alltså, det är just nyckelord, jag skrev en tweet om det, om att nyckelordet är ledande spelare. Så det, och det var också ledande spelare som gnällde på Milos på grund av att det var för hårda träningar, för intensivt. Och det är ledande spelare som gnällde på Georgsson då, enligt uppgifter, på att det är för slappt, för låg intensitet, för mycket lall. Så att, jag vet inte riktigt vem, alltså, så. Och det är, och då, de besluten, om man har låtit de ledande spelarna påverka det beslutet där, och så gör de samma sak igen, och sen blir det så här, okej, men nu har vi ett beslut och vi måste sälja en spelare. Då måste ju någonting liksom ske direkt.
Det är något felbygge att alla era ledande spelare är såna jävla golare.
Jag springer till media och pratar.
Ja, så fort något går dåligt så är det fyra ledande spelare som går hand i hand till liksom bladet. Men lyssna nu.
Ja, men det var ju varit en otrolig medial vecka för MFF. Det är ju allt från Peñas uppenbara missnöje med att han vill vantrivs och vill lämna. Ja, det är inte så jävla konstigt när du blir konfronterad av folk på krogen som du är ute på 2-3 gånger i veckan. Jag är också vantrivs. Vi hotar inte till livet kanske, men hotar med spö 2 gånger i veckan för att jag är ute. Antingen så skiter du och går ut, eller så fortsätter du få leva med det. Det är väldigt enkelt.
Men fan vad han har den liksom hela utstrålningen av att bli en sån som inte trivs. Och sen sekund ett har man ju sett att någon gång kommer han sluta trivas.
100%.
Han har lite det här som vissa, nu går jag liksom lite internationellt, men vissa italienska spelare saknar mamma.
Ja.
Saknar mamma.
Ja, sen ska man också, alltså Peña har ju inte haft det skitlätt privat heller. Han är ju skilsmässa och hans dotter bor långt bort, och det är exfrun i Peru och allt möjligt, och landslaget och ska härja fram och tillbaka. Men då kanske inte det är optimalt att gå ut på vissa uteställen som Koi eller Etage i Malmö och leka där, leka ball och obrydd, och att don't worry guys, we will kill them in the next game, och sen torska och sen tro att man ska komma undan med det. Men det är bara ett exempel liksom, så att där, och sen då Veljko, och sen de här ledande spelarna som gnäller, och sen vad fan var det mer, just det, idag Fotbollskanalen, Malmö FF för tydligen ingen diskussion med Ola Toivonen om någon förlängning,
och även den här listan ju.
Ja, just det, vi kommer till den. Vi kommer till den listan. Ja, just det, kravlistan där. Den automatiska kravlistan till Brålanda. Ja, jösses jävlar. Det var väl, och sen då när man vet att allting ser ut som det gör i MFF, så går Romain Gall och startar rakt in från frysboxen och gör jag tror han gör 2 eller 3 mål mot Brålanda när Malmö vinner med 9-0.
Jag blev fortfarande lika förvånad varje gång jag ser att han är med i truppen eller startar. Så just den jäveln är kvar i Malmö.
Han är kvar.
Han kämpar på.
Ja, och kommer bli kvar. Det var ju snack för, nu under sommaren, Fotboll Skåne skrev det att det var snack under sommaren hur man skulle göra med Gall, om man skulle låna ut eller sälja eller hur det blir. Men nu när Veljko sticker så måste man behålla honom.
Hur långt skrev man med honom då? 4 år?
Ja, jag tror det var något sånt.
Troligt.
Och sen så vet jag att de har en sign-off. Så att den dagen han lämnar, eller kontraktet går ut, så ska han ha 2 miljoner i handen.
Fan.
Mäktigt.
Vad fan är det för
jävla fråga mig inte.
Otroligt alltså. Ni blev blåsta helt enkelt, kan vi konstatera. Men om vi ska ta hela den här liksom... missnöjesgrejen som läckte ut. Det var väl din kollega Flink var på Bladet som skrev om det.
Stämmer.
Icke namngivna spelare.
Ledande var det.
Ledande ändå. Spelare, så att man kan väl liksom lite grann lista ut vilka vi har att göra med. Så här, de som följer dig på Twitter och har hört dig här, de vet ju lite grann din take. Du liksom vill rikta fokus mot spelarna och liksom rikta kritiken mot dem. Fine, jag köper det. Jag är den första att så här, tycka att spelare ofta liksom slipper undan kritik lite för lätt. Det var lite samma med AIK. Bartos fick bära hela hundhuvudet medan samtidigt som spelarna underpresterade. Och jag tycker att spelarna får för lite skit generellt kring sådana saker. Men om det här stämmer, det jag liksom tänker kring Georgsson då, för det var mycket kritik mot honom. Dels att han liksom tog över som interim, men även som sportchef. Ja. Vad tänker du kring hans framtid? Om det här stämmer, att det ändå är så pass många, det pratas om 4-5 bärande spelare som liksom mer eller mindre pissar på Georgsson ut i media. Vad tänker du om hans framtid i Malmö FF utifrån det?
Jag tycker inte att man ska lägga så... Alltså just det beror på hur man tolkar ledande spelare och varför de gör som de gör. Är det för att de uppenbart är missnöjda med Georgsson och tycker att han är en dålig tränare eller gör ett dåligt jobb, då är det en sak. Men är det slentriangnäll på grund av att man har fått väldigt klara besked om att kontrakten inte kommer förlängas, då är det ju bara för att stir shit up innan man drar. Så att utifrån hur man väljer att se det kan lika gärna vara en Rasmus Bengtsson Berang Safari-situation. Där Jon Dahl inte tog någon pardon överhuvudtaget utan fasade ut Rasmus Bengtsson direkt och gjorde med Berang Safari att han liksom sakta men säkert plockade bort honom, och där det var cupfinalen mot Blåvitt när han halkade som fick bägaren att rinna över för Jon Dahl där. Det är ju ett sätt att hantera det. Sen är det ju någon annan sak med Andreas som har en helt annan relation till klubben och till Daniel och till spelarna liksom så. Så att det blir väl nog en hanteringsfråga i så fall. Men att man bör fundera ett eller två eller kanske till och med tre varv varför de gör som de gör och på vilka grunder. Och först då kunna liksom dra någon slutsats. Men det är också så här, ingenting av det kommer ju komma ut. Varför de gör så liksom.
Nej, men och det man har förstått också lite i liksom i efter de här skriverierna är ju också att det kanske inte alls var så enat vad gäller sparkningen av Milos som det först angavs. Att då när det hände så liksom, då tolkades det som att alla var eniga, Milos måste bort. Det här blev inte bra.
Stämmer inte.
Men nu känns det lite som att det var inte alla som tyckte att Milos skulle bort.
Jag hade en märklig känsla i magen kring hela det entledigandet och framförallt i kommunikationen kring det. Att det var liksom, det var inte ens sportchefen som uttalade sig utan det var ordföranden. Och då var det så här, okej, är det här en konflikt mellan styrelsen och den sportsliga ledningen? Vem ville vad? Och man är ju inte dum, man fattar ju. Och då jobbade jag till och med på liksom Bladet och gjorde den här intervjun och frågade rakt ut att var det ett enhälligt beslut? Ja, det var det. Men alla som följer MFF någorlunda eller har minsta lilla koll på hur mekaniken fungerar i klubben på liksom högsta ledningsnivå fattar ju också att det var absolut inte enhälligt, utan det här är ju någonting som har kommit ganska högt uppifrån från folk som kanske inte har supermycket sportslig kompetens heller utan att säga för mycket. Så att det blir... jag vet inte. Och sen då, i samma artikel som Flink skriver så är det ju att liksom, spelare var absolut inte liksom nöjda med att Milos fick gå och tyckte väl inte att det var hans fel och litar väl någonstans på att det skulle bli bra. Jag tror Kiese Thelin var ute och pratade i någon intervju om att ja, det kanske, alltså så här, inte förhastat, men det hade kunnat bli bra och bla 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 och liksom så hit och dit. Men om vi ska liksom sammanfatta det, liksom helheten och truppen och hur den ser ut och allting. Det här är en kombination av spelare som har gjort sitt och en ledning, eller då sportslig ledning framförallt, som inte har vågat ta tuffa beslut tidigt utan har liksom tänkt att det här ska nog lösa sig av sig självt. Och sen kom när den här giffen, som när hunden sitter vid bordet och säger this is fine och det brinner lite runt omkring honom, det är lite där man har hamnat på grund av att man inte har vågat liksom rycka plåster eller göra liksom de sakerna i tid.
Nu är det mycket på samma gång, men hur framtidsoroligt skulle du säga att det är Malmöled? För menar, pratar ju alltid om att fotbollen går i cirklar och att Malmös dominans ändå kommer komma in i tuffare perioder. Och just nu har man ju bara på några veckor fått känslan av att så här, fan, det är mycket som ska byggas om här och det kanske inte blir Europaplats i år. Och det skulle ju kunna vara så att Malmö är på väg in i ett par tuffa år nu. Hur mycket av den oron finns i era led? Liksom?
Ja, men det kommer vi tillbaka till det jag sagt innan, att i det kollektiva Malmö-medvetandet finns finns någon liksom varningslampa om att allting kan gå åt helvete precis när som helst. Så drastisk väljer jag att inte vara, utan det är som du säger, det är cykler. Däremot tror jag att Malmö FF som förening och framförallt den bortskämda supporterbasen som man själv tillhör mår bra av tillfällig då motgång, om man vill kalla det det, att man bygger om. Och det är naturligt att man bygger om. Alltså det här har varit en smooth sailing i nästan 10 år, om man räknar från 2013 när Malmö gick till Champions League första gången, och allt har flutit på och allt är samma ledning och kontinuitet i ledarstaben och liksom i styrelserum och hela det kalaset. Och sen så kommer det liksom, det är 10 år. Det är klart att det är liksom en trupp som förändras. Man har kanske, det är någonstans på vägen när man tänkt att okej, men eller så här, över antingen överskattat kvaliteten, underskattat vissa andra parametrar. Man har vuxit som klubb i andra avseenden, från kommunikation och marknad och ett damlag och liksom alla de här parametrarna. Så att det är naturligt att det händer. Däremot är det ett underbetyg kanske att man inte har varit bättre förberedda på det eller räknat med det på ett annat sätt än vad man har gjort hittills. Så liksom någon sån här domedagsprofetia om att Malmö kommer sluta 6-7 de kommande 3 åren, det händer. Nej, inte.
Det är klart
det inte händer. Det är mer bara att man mår bra, alltså alla verksamheter, om man vill kalla det verksamheter, mår bra av lite självsanering och lite liksom intern inventering av att det här har vi gjort bra, det här har vi gjort mindre bra, så här måste vi göra för att bli ännu bättre. Så att såhär, missa Europa, ja bla bla bla, ja, men klubben har uppenbarligen budgeterat för ett eventuellt sånt år, att det kan komma inom en 5-årsperiod eller whatever. Och det är också med truppstrukturen, med tränarbyten, med alla de här sakerna, att det ska byggas om, och då måste också folk förstå att det kan inte komma de här omedelbara resultaten. Jag skulle inte säga, alltså, med tanke på vad Malmö FF är i september 2022, det är inget fiasko om Malmö slutar, inte vinner SM-guld nästa år, eller kanske slutar topp 3. Alltså om de slutar topp 3 säsongen 2023, superbra. Alltså det är så mycket som ska förändras och så mycket som ska liksom sätta sig och implementeras, och den här kärnan då av unga bärande spelare som är kvar då, som jag räknar med blir kvar, alltså Zidane, Cisse, då om man vill räkna in Buya Touray som någon form av centralspelare, Isakisi Tillin, alltså Hugo Larsson, Noah Eile som kommer tillbaka från lån, Sebastian Nanasi, alltså det finns ju en kärna att bygga, men de är inte liksom, Nanasi och Eile och alla de i all ära, eller Zidane till och med för den delen, de är inte vad Christiansen, Berget, Toivonen, alla de här är i rutin och erfarenhet. Så att det kommer ta tid.
Jag tänker att alla som lyssnar kan också spara tidskoden, så kan vi använda det till att håna Josip 2025 när Malmö kommer 7-3 år idag.
Just det.
Det hade piggat upp. Men,
ja, fan vad vi ska skåla den dagen det är över, den här jävla Malmö-terrorn. Alltså.
Sitt ni där, säger jag. Sitt där.
Men avslutningsvis, så känslan är att det skulle behövas ett litet... alltså så här, kritik och sånt, fine, det, liksom, jag fattar, och spelare ska såklart få åsikter och allt sånt, men mitt lilla medskick är att ett litet kvartssamtal kanske är på sin plats nere på Malmö IP, att se åt spelarna att fine, det kanske är saker som var dåligt, men ni får fan ta skärper och sluta gnälla ut i media, era muppar alltså.
Ja, det är, alltså, jag är en stark förespråkare av utvecklingssamtal och kvartssamtal i största allmänhet.
The Great och Flabben och hela chatten, ni tar ett jävla ansvar nu istället för att sitta här och spela Allan Ballan.
Vet vi alla att om ni ska vända det här ska ju klacken efter varje match nu ha kvartssamtal med spelarna. Varje match. Så, det har vi sett både AIK och IFK Norrköping.
Man ska inte missbruka kvartssamtalen. Det är en sak som är säker.
Faktiskt. Det ska användas varsamt. Inte som IFK Norrköping efter varje.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset, och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Match. Hörrni, vi ska prata lite Helsingborg också. Olof Möller, visst fan är du kvar nere i Sundets pärla?
Ja, jag kan ju bara visa lite av utsikten. Man sitter vi här, det är inte...
Klart han filmat Danmark.
Jockes jävla Göteborgsfilmer kan ju bara slänga sig i veckan.
Ja, faktiskt.
Jag säger som jag alltid har sagt, Olof. Det bästa med Helsingborg, det är färjan därifrån.
Ja, I agree to disagree, min vän. I agree to disagree.
Hörru, när kommer du tillbaka till Stockholm? Det är väl snart, eller?
På söndag.
Söndag.
Kommer tillbaka.
Härligt. Du, jag satt ju och gjorde lite narr av er här i onsdag och slog fast att Helsingborg, de ryker i kuppen mot, vilka fan mötte ni? IK Tord.
IK Tord.
Tord. Men
ej att förväxla med Torn då, va? Det är för många liksom där med i det här handet, men Tord.
6-0. Okay. Det är ändå ett styrkebesked.
Ja, det finns, ja, jag har lyssnat lite på er här nu, jag har lyssnat på avsnittet senast. Det är klart att det där är en match som vi bara ska städa av, men med tanke på att innan det här så hade vi väl 3 av de 5 senaste åren åkte vi ur i den här rundan, så att det är uppenbarligen ingenting vi bara städar av.
Ni städar inte av
men det finns väl vissa saker att ta med sig därifrån, och det var väl bland annat att den nya anfallaren Mushin gjorde 3 mål. Det tycker jag väl är det viktigaste, eftersom vi har haft så enorma problem med vårt anfallsspel, så är det i alla fall ett hattrick på honom, är någonting att ta med sig.
Fan, det bär väl du som en krona. Det var väl förra gången vi snackade för 1,5 vecka sedan som du hypade upp honom lite.
Ja. Men du vet, jag är ju knivskarp med mina analyser hela tiden. Så det är ju
hörru,
det är bara vanligt.
Olof, den stora grejen och huvudanledningen till att vi ringer dig och det som har varit liksom diskussionspunkten i HIF senaste dagarna är ju Armin Gigovic som lämnar Helsingborg, går till Danmark och Odense, va? Visst är det så?
Du har ju
twittrat lite om det här och sådär, men alla som, de som inte följer dig där och så, vad är tanken och känslan kring att han lämnar er?
Alltså det är lite dubbelt. Du skrev också lite. Det är lite också sådär hjärta versus hjärna. Liksom. Det är klart att jag hellre hade sett honom vara kvar med tanke på den sommaren han har gjort, framförallt. Den har varit väldigt, väldigt bra. Samtidigt, ur hans fortsatta karriär och ung, så förstår jag ju att Danmark är väl ett jack upp lönemässigt. De har ju dragit igång ligan här och kommer att spela lite fler matcher. Kontraktet är till december ut, vilket ger ju honom kanske ett lite bättre läge och komma på ett ännu bättre kontrakt i januari fönstret och så. Så att jag förstår ju hans liksom val. Han valde ju att komma hem. Till skillnad från till exempel Jordan Larsson så valde han ju att komma hem och spela för HIF och gjorde det fram till nu till augusti. Så att just för den delen känner jag en tacksamhet. Men det är klart jag helst hade velat se honom vara kvar. Han har ju varit en av våra absoluta bästa spelare här under den här perioden. Som Marcus var inne lite på där med att vi har varit starkare under sommaren, så har han ju varit en av våra absolut bästa spelare. Och det är tappet. Sen är det väl lite sådär. Han har ju absolut varit jättebra, men vi har ju också en Falsetas och en Aqua och en Abekalili. Alltså, sommarfönstret ingjorde ju att vi har lite att ta av där. Det är inte så att det blir en vakans helt och hållet på den positionen. Han har ju spelat tia och sittande, och båda de positionerna kan ju Kalili klara till exempel. Och jag håller väl Kalili liksom, i sina bästa stunder som kanske en bättre fotbollsspelare än vad Gigovic är liksom, i nuläget.
Mm. Alltså, jag, och som sagt, vi skrev lite om det här igår, var det va? Alltså, jag fattar ju också Gigovic rent karriärsmässigt, men det jag känner lite, som du är inne på, han skriver alltså ett kontrakt till december ut i Odense. Det är inte, alltså jag hade kunnat köpa det om så här, Odense, alltså de hostar upp ett treårskontrakt på bordet för Gigovic. När det är ett korttidskontrakt även där, då känner jag i alla fall lite grann att så här, det är en Helsingborgspåg, det är liksom en av era. Han har ändå på något sätt varit med och satt er i den situationen ni är i. Han förlängde visserligen låneavtalet en gång med 2 månader eller vad det var, nu till sista augusti. Jag reagerade lite och kände, oj, det där var inte snyggt gjort. Alltså, om du liksom försöker bortse från hjärnan, känner du ändå inte någonting att så här, du har fan ett ansvar här, Gigovic?
Alltså det är väl där det hjärtat kommer in, att jag vill ju att han ska vara kvar och tycker att han kanske skulle ha varit kvar. Så det är väl liksom lite rationalitet mot magkänslan lite så att jag förstår verkligen var den poängen kommer ifrån. Samtidigt inför säsongen och under säsongen har han ju varit lite av en liksom bonus. Han var ju inte påtänkt innan liksom, men kom hem och har liksom fyllt den. Han gjorde ju en sådär vår, han var lite liksom skador och så, men jag tycker på det stora hela så här, ja. Jag tycker lite att vi har fått ut av honom och han har liksom fått ut av, och jag tycker att på det stora hela kan jag liksom ändå inte landa i någon form av liksom att han skulle svika eller så, utan jag tycker att han har gjort en ganska stark säsong för oss här och bidragit till att vi i alla fall inte ligger sist, tänkte jag säga, men jag tycker ändå att han har gjort liksom, ja, han har fullföljt sitt uppdrag så att säga.
Josip har precis fått lägga ut texten om alla skriverier och sånt kring Malmö FF. Jag gissar att det ändå liksom hjälper ändå dig någonting i livsglädjan, va? Eller?
Ja, det må man inte pissa. Och framförallt den här kravlistan de skickade till klubben. De skulle möta i kuppen. De fortsätter ju cementera sig som Sveriges mest osympatiska. Så att det är bara,
det är liksom, så de jävla starkt att säga för att vara Helsingborg-supporter. Att vara Sveriges mest osympatiska förening.
Ta de chanserna man får.
Jag satt här, Olof, vi ska ha lite frågelåda här sista halvtimmen. Jag satt och kollade om det var någon öronmärkt fråga till dig. Och det här är, jag hade inte tänkt att ta upp den, men nu när vi ändå pratar osympatiskt. Någon Carl Olander, jag tror att han typ håller på Landskrona Boys. Han skriver, jag vill att panelen i tur och ordning med Olof Möller sist förklarar varför HIF är ansett, inom parentes, och erkänt som Sveriges vidrigaste fotbollsförening. även intressant om kommunen kommer behöva lägga ner några äldreboenden för att rädda klubben om det läcker ut.
Just det.
Jag vet inte om
du vill svara något på det. Jag vill bara säga att det finns väl alltid plats på andra äldreboenden, så det är väl bara för att slå ihop. Ja. Och vara osympatiska klubbar, tycker jag. Det är ändå härligt när Landskrona Boys sätter sig på någon form av häst här, med tanke på att de är väl snart i division 1 nära dig och har skrivit låtar om när de slog oss med 6-2 och sånt, så att det är ju en klubb med ett otroligt idrottskomplex, så att de får gärna come at me så att säga, men det är ju en meningslös grupp så att säga.
Såg du hur snabbt fokus skiftade när Malmö bet i
ifrån. Ja, men det är boys.
Man får alltid försöka liksom hitta någon att slå på.
Ja, just det.
Man tar sina chanser. Ja,
så är det, Möller. Så är det.
Hörru, är det måndag det är Värnamo, eller?
Ja, och det är också skönt med ett cupdebackel för dem inför den här.
Eller hur? Det måste det ändå vara.
Jag hörde, ni var inne lite på det också. Jag hoppas att du får rätt agg här i deras mörka höst. Men det är vinst mot Värnamo. Sen borta Värnamo är inte lätt. Det vet ju ja, några av er i studion också. Men vinst där så är vi bara 2 poäng efter Värnamo. Och det är ju ändå liksom, ja, då är man ju plötsligt där uppe och är borta från kvalplatsen till exempel.
Så är det. Hörru, vi ska ringa vidare lite grann här och prata lite Sirius och annat. Men fan vad härligt att du kommer tillbaka till Stockholm så att du kan hoppa in i studion snart igen.
Ja, det ska bli jävligt trevligt. Ta hand om er och hälsa på att vi fortsätter njuta av att det går ut för dem. Så att säga.
Ja, det ska jag göra. Vi hörs då.
Ha det fint, Möller.
Hej. Tja.
Fan vad, det såg ut som att sommarvärmen ändå liksom var kvar där nere i Helsingborg. Det såg varmt och härligt ut.
Ja, men du vet att det är kontinenten. Ja, sommaren är alltid...
I alla fall i Helsingborg.
Nej, i Skåne generellt. Helsingborg är ju också, det vet vi ju alla vad det är. Det behöver man kanske inte säga på mic, men Skåne generellt, kontinent. Sommaren håller lite längre. Våren kommer lite tidigare. Man får spela i Europa. Det är, ja.
Vad sa du? Gräv bort, säger jag.
Ja, vi hjälper till. Vi hjälper till om det ska grävas. Det är inga problem.
Jag pratade i telefon med min pappa häromdagen. De har varit i Skåne i sommar för typ... tredje gången i hans liv, då sa han: jag åker aldrig till det jävla stället igen, det bara blåser och blåser.
Fan, spontant känner att din farsa måste in i Toto-svenskan.
Drömmen.
Kan vi ringa honom, tror
jag. Han bojkottade ju 2 matcher i våras för att Theo Rask spelar från start.
Så jävla stark.
Fan vad skönt att
profil, pappa tappen.
Ja, otroligt.
Riktig dåre får man igenom.
Vi ska också ringa upp här. Vi ska se om det funkar, Kalle. Jag vet inte om du har lagt in alla nummer och sånt.
Är det WhatsApp som...
Ja, exakt. Vi vill ringa Oskar Bernevall och prata lite Sirius. Hur är läget?
Det är bra. Ni ser att jag tänt ett ljus för Paka här.
Ja, alltså det är synd om Paka, men han lever fortfarande. Han är villig.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är fine. Jag försökte bara bidra till stämning här. Ja. Vi sörjer ju knät.
Ska vi börja tyvärr där? Fan, det var... Vi pratade lite om det i onsdags med Jocke, som ju såklart också känner mycket för Patrik. Vad är dina känslor så här? Ja, det är nyligen som de kommunicerade att det är knät.
Ja, det är skittråkigt såklart. På många sätt. För fan... Man har ju haft en liten relation med Paka sen tidigare på grund av att det är en spelare man har lagt märke till, och man har förstått att han är väldigt älskad i Blåvitt. Och han har varit omtyckt här också och varit rätt bra också på plan och så. Så att jag kommer att sakna honom både på plan och förmodligen utanför med. Det är typiskt när någon blir skadad att det är liksom en av de 2 sympatiska fotbollsspelarna i Allsvenskan som råkar ut för det. Men,
en av de 2,
såklart.
Sa du en av de 2?
Ja, det, hur många undrar man glädje i Allsvenskan?
Nej, jag köper det väl andra. Carl Larsson också. Otroligt ändå. Carl Larsson är faktiskt... Det känns som att det är svårt att tycka illa om honom. Jag har ingenting på Carl Larsson mer än att han alltid är väldigt dålig när AIK möter dem.
Ja, du ser. Han var ju framförallt grymt bra på den tiden när Sirius gjorde resan. Nu är han väl bänkad helt enkelt och spelar inte så mycket.
Visst fan är han har någon ganska hög utbildning, va?
Ja, precis. Alltså, han har typ dubbla utbildningar. Jag tror att han är civilingenjör och sen har han utbildat någonting till. Han knegar ju på sidan av också.
Som man gör
i
Uppsala.
En klassisk Sirius-lirare på det viset. Alla gjorde ju den resan i Division 1.
Ja, det, så som jag har fattat det är liksom, det ingår i ansökan, både som spelare eller du ska ingå i klubben på något sätt, att du måste ha minst 300 högskolepoäng.
Ja, men alltså, jag börjar bli sugen på att det ska vara så igen. Ett tag var man ju trött på att Sirius skulle liksom framställas som liksom det intellektuella och akademiska fotbollslaget. Men nu när man liksom har kommit en bit in och är van med lite andra typer av spelare, då vill man tillbaka sig där igen på något sätt. Om man har en Filip Rogic behöver man också en Kalle Larsson för att stabilisera upp.
Men du gillar inte den nya spännande Sirius med korkade talanger istället för högutbildade sopor alltså?
Nej, alltså jag tycker ändå att högutbildade sopor slår högre någonstans. Men vi har ju, vet du, vår bästa talang nu är Jamie Rock. Han är framförallt jävligt snygg, så det gillar jag också. Så det finns,
men inte så
det finns olika kvaliteter.
Inte den smartaste spelaren då, eller?
Nej, det vet jag inte, men jag har inte ett bra koll på Emil Roche. Han kanske är smartare än vad han ser ut, eller på att säga. Nej, men han är jävligt bra i alla fall på att spela fotboll. Det är det viktigaste i det läget.
Det räcker så att vara snygg och vara bra på fotboll. Men han behöver fan inte ha allt här i livet. Hörru du, vi lämnar Paco och sånt såklart. Det är jävligt tråkigt. Vi hoppas att han orkar liksom kriga sig tillbaka. Eller kort bara där. Jocke var inne på det att han var väl inte helt säker på att han kommer orka ta sig tillbaka från det här. Det är väl tredje tunga knäskadan. Någonstans måste man väl dra någon form av gräns. Vi behöver ju liksom, vi vet ju inte, men vad säger din känsla om det?
Min magkänsla först när han liksom klev av och grät där, så kände man väl att det kanske var skorna på hyllan läge någonstans. Men jag vet inte, han skrev lite otydligt nu, men det känns inte som att jag tror inte att han har bestämt sig än i alla fall, så att vi får väl se. Vi har väl rätt långt kontrakt, så man kan hoppas att han ger en chans till.
Annars i Sirius då, hur är tongångarna? Ni firade ju, var det 125 år som förening här, va, för någon månad sedan? Ja,
115. Sorry. Det var vår stora 115-årsfirande. Det var ju ett jävligt fett firande med ett bra tifo. Vi har ju ett gäng där som kallar sig för Vännerna i Uppsala som är jävligt feta, gör jävligt feta tifo nu för tiden. Så det var kul det. Annars känns det lite som att vi står och stampar och liksom lite i mellanmjölkens land någonstans, om man ska parafrasera Jonas Gardell, som jag tyvärr råkade göra i det här fallet. Men jag vet inte, vi är ju lite nya Örebro. Jag skrev det till dig, August, att det känns som att det är liksom... Jag känner i min kropp ibland så här, fan, det är lite kris ändå. Det känns som att vi har spelat dåligt många matcher i rad. Vi liksom gör väldigt få mål, liksom få spelare som gör poäng. Och så liksom känner jag för att så här, varför är det ingen som lägger märke till att Sirius inte alls gör allting rätt och har spännande spelare och tränare på gång, utan det går ju fan rätt dåligt här. Sen ligger vi nia ändå i den jävla tabellen när jag tittar på den. Så jag fattar varför ingen lägger märke till oss.
Ja, alltså, ni har ju faktiskt legat nia ja. Sen omgång ett till nu. Alltså, det är liksom där ni ska vara. Men du, Djurgården hemma här i helgen då, liksom ett Djurgården som ändå kommer från Europa och tungt matchen och sådär. Känner att det är lite läge att lite miniskräll på Studenternas, eller?
Ja, vad fan, varför inte då kanske? Det känns ändå som att vi gjorde ju vår enda bra match på slutet här. Vi har ju varit väldigt sega, men vi gjorde det bra mot Malmö.
Skräll.
Och oavsett om de krisar eller inte, så är det ju ett bra fotbollslag. Och det känns som att Djurgården har såklart ännu mer G på väg in i det här, den här matchen någonstans. De känns som att de är i jävligt bra form, även om de är tufft matchade. Men vi vann mot dem förra året med 1-0. Så att vi har ju vunnit mot dem på Studan förut, så att chansen finns väl, men jag skulle inte säga att det är inget drömläge att möta Djurgården nu ändå kanske.
Nej, det är det väl inte, men om inte annat har ni ju också AIK-agent Christian Kouakou som kommer vara sugen på att sätta lite käppar i Djurgårdens guldhjul där. Han gjorde båda målen i cupen också, va, Kouakou?
Ja, precis. Han kom in där i mitten av andra halvlek och gjorde mål direkt, och sen så lyckades han skjuta via målvakt på mittbacken Gustav Törns röv i mål. Så att det var väl 1,5 gjorde han. Så att det var ju bra. Han har ju haft det lite småsekt med målskyttet, så att det var viktigt.
Vi har suttit och romantiserat den här omgången av Svenska Cupen. Känslan säger att du kanske älskar den allra mest. Jag vet inte, är det en korrekt liksom, läsning av dig som person?
Ja, men det tror jag är korrekt. Jag är ju småbarnsfarsa numera sedan 2 år tillbaka och kommer iväg på färre bortamatcher än vad jag skulle vilja. Men liksom bussen till Järnvallen, det fanns inte en chans att man missade den på en torsdagkväll. Så jag hängde i Sandviken igår. Det var väldigt mysigt på sätt och vis.
Det är 15 minuter.
Någon hamburgare med 3 olika såser och inga andra tillbehör. Som en dröm.
Du vet. Vilka såser?
Folk stod och pissade vid en staket. Både spelare och fans. För att spelarna typ hade ingen toalett. Det var långt i toaletten. Så Kouakou kom ut från Bajamajan i första halvlek. Ja, det var ju som en dröm såklart. Så det var mycket som var bra med den resan. Järnvallen är ju fantastiskt trevlig arena eller idrottsplats, och de började till och med plocka undan så här veperna innan matchen var slut. Det gillar jag också, du vet, när funktionärerna är trötta, det är sent. Börjar vi läge att plocka ihop det arrangemanget. Det är väldigt fett.
När vi mötte Sollentuna körde de allt kostar 20 spänn, oavsett om man ville ha en liten festis eller en burgare liksom. Var det samma med Sandviken? För det var ju väldigt charmigt tyckte jag.
Ja, men det är grymt faktiskt. Det fanns en bandymatch jag var på förra året i öltältet på Studenterna, alltså Sirius bandy då. Jag började med att gå in på bandy, men jag försöker ofta prata om det när jag får chansen. Då var det han som körde konceptet köp en få två. Så man kunde inte beställa något utan att få dubbelt. Oj. Och folk var så fulla så man fattade liksom inte det. Man behövde ha två jäger, då fick man fyra jäger. Det var, liksom, ja, det var ett jävla drag i det tältet kan man säga.
Kollade ni utgångsdatumet på grejerna eller varför var det så jävla
det var bara blunda och tacka ja.
Ja. Du, vi är tajta som fan i körschemat här så vi får säga tack och bock för den här gången så hörs vi.
Ja, men det gör vi.
Ha det bra.
Ha det fint, Oskar.
Hej. Tja, tja.
Tja. Järnvallen, visst är det gamla... Den spelades väl VM där, gjorde du inte det?
Det vet såklart inte jag.
Va? Hur kan du inte... Jag tror att det är den liksom, VM-arenan genom historien högst norrut. Någonsin. Jag för mig att det var en VM-arena under VM 58.
Ja, men det var svinlustiga arenor då, så det kan det vara. Ja. Det rekommenderar alla att googla, för det är en härlig lista att läsa igenom de som var VM-arenor 58.
Med vänliga hälsningar, August Bångberg, historiker.
Exakt. vi ska avsluta med frågegrejer, men vi ska ringa upp Glenn bara. Jag har en fråga egentligen.
Hur fan mår du?
Två. Hur mår du och när sparkar ni Jimmy Tillin? Sen tänker jag att vi lägger på. Så vi börjar med fråga nummer ett. Glenn Holvik, hur mår du?
En pissdag på jobbet.
Pissa på jobbet.
Där har vi avsnittsnamn.
När man liksom inte trodde, vi hade ju Sisse med i onsdags, när man inte trodde att det kunde bli värre så såg gubbarna i laget Boateng och ligan till att också vaska Svenska Cupen nästa år. Alltså, vad hände igår?
Ja, du.
Det var ett bra lag att ställa upp med.
Nej, men så här, det är så lustigt också för att vi åkte ju på en nit för 3 år sedan. Sista matchen innan pandemin, det var ju Oskarshamn borta i cupen. Vi förlorade med 2-1, Jesper Karlsson utvisat. Det är ju andra gången ännu på 3 år.
Mot Oskarshamn? Sen,
ja.
Är det sant?
Ja. Så det, man är svarslös. Man bara tänker runt cirklar. Det är liksom, det går inte att komma på någonting. Det går inte att säga något.
Nej, alltså jag gissar att du såg matchen. Var det en underskattning eller är det bara att konstatera och på något sätt försöka acceptera att ni är fruktansvärt dåliga på att spela fotboll just nu? Eller vad är det som pågår?
Det är väl lite som hela året i Allsvenskan. Vi vinner expected goals-tabellen, men sen så träffar vi blankgolv vid sidan av planen istället för målet. Det var flera lägen, det var liksom... Till och med på övertid, Leo Weissen, han stod i straffpunkten. Det blev inkast på det avslutet.
Ni fick ju också njuta av Adam Ladebäck som huvuddomare. Det var lite snack därefter efter det röda kortet. Jag kollade på det här nu inför avsnittet. Alltså, det är hårt. Det är ett hårt rött kort ändå, eller?
Jo, det är det väl. Men alltså, det är svårt att prata om domaren efter den insatsen oavsett.
Det går liksom Jag gav dig möjligheten att skylla på någon annan.
Ja, nej, det går inte.
Vi pratade Jimmy Tillin redan i onsdags. Det är ju, jag sa samma sak till Sissi då, att när vi har haft med både dig och Isak och Jonas och Sissi under säsongen så har ni ändå liksom varit ganska så där sitta ner lugnt i båten kring Jimmy Tillin. Jag ställer frågan igen, vad känner du kring, jag gissar att ni inte kommer göra er av med honom här och nu, men om vi pratar till säsongen 2023, tror du att han tränar IF Elfsborg då?
Det tror jag faktiskt. Jag tror att förtroendet är så pass högt att han är kvar. Allting beror ju såklart på matcherna som kommer. Men det är också så här, det är meningslösa matcher, allting här nu. Det spelar liksom ingen... För vi ska inte vara så dåliga att vi hamnar i någon slags nedflyttningskamp. Nu blir väl det de sista kända orden här från min sida. Men det kan det inte bli. Och sen är det ju också så att... Jimmy Tillin är mer än Jimmy Tillin i det här läget. Alltså, vi har ingen sportchef i Elfsborg, för vi har en manager och det är Jimmy Tillin. Vi har liksom inga scouter. Det sköts i staben. Det finns, allting utgår från ett gäng på 4-5 personer runt Jimmy Tillin. Och jag tror att vi är ganska unika och effektiva på att jobba på det sättet. Men det innebär också att skulle man göra sig av med en sån typ av stab så försvinner ju en sån stor del av föreningen. Så det är ju så himla mycket investerat i Jimmy & Company. Så ja, det är tufft läge helt enkelt om det fortsätter att vi förlorar. Och det är också så här, senast sparken tränare, det var Haglund 2017. Det var det då vi mötte Malmö. Och förlorar med 6-0. På söndag har vi match mot Malmö. Så jag vet inte, jag ska inte säga för mycket nu, men det känns som att Malmö får en jävla reaktion här nu på söndag och kör över oss också på Borås Arena. Nej, då blir det ju tufft att gå.
Jag skulle snarare säga att det blir 6-0 till Elfsborg med tanke på lagen om alltings jävlighet.
Ja. Jo. Då får vi leva med Tellin i två år till också.
Det bjuder vi på.
Jag tänker det du säger om Tellin och hans stab och sådär. Ett annat svenskt lag som heter IFK Norrköping hade ju exakt det läget för 2 år sedan med Jens Gustafsson. Så om du vill veta framtiden kan du ju kolla på hur Norrköping ser ut idag. Där ni kommer hamna sen.
Jo, men när jag tittar på Norrköping så tänker jag alltid på vår resa från 2006 och guldet. På samma sätt som Norrköpings 2015-resa. Ni går ju igenom nu den perioden vi gick igenom 2016 till 2018. Så ni har ju en till sån här period som kommer ganska snart också.
Och då kan vi också få komma liksom 3-1 år om 5 år då. Vad kul.
Ja, precis. Dödtrycket.
Du, hörru, vi ska trumma vidare här i vårt program. Vi ska köra en liten frågelåda här nu. Så att häng gärna kvar och kolla, men vi får klicka dig för den här gången.
Hörs framtiden.
Ha det bra, Glenn.
Ha det fint, Glenn.
Du är verkligen koncis i ditt klickande idag.
Ja, men
jag har tid med dig mer.
Vi har alltså så här, jag har en tid att passa därav lilla stressen att 15:30 är max. Hörrni, vill du bryta in med någonting, Kalle, innan vi liksom tar lite lyssnar och tittar frågor eller för hus?
Ja, men det skulle jag kunna göra. Vi har lite specialspel som Unibet har plockat fram. Nu kan ni ta en titt här, och det är alltså att AIK, Häcken, Djurgården och Malmö tillsammans gör minst åtta mål på söndag då till 1,85, och det hittar ni om ni kikar in på Unibet och sen antar jag att ni söker på typ specialspel eller liknande. Det är en specialgrej som är framtagen just för Tuttosvenskan, så om ni är över 18 år och inte har problem med spel så kika in på Unibet och kanske överväg att hoppa på det tåget. Tänk på stödlinjen.se om du har problem med spel.
Känns det är alltså att vi tror att AIK, Häcken och Djurgården gör 8 mål eller mer, och så har vi battat med Malmö trots att vi vet att de nollas ju såklart.
Jag tror det är
100%.
Alltså, ska Elfsborg hålla nollan? Har du sett dem försvara?
Har du sett vilka de möter?
Jo, men har du också sett Jarre spela fotboll? Alltså wow, ja, säger man.
I och för sig, Romain Gall är ju het nu så.
Eller Malmö
Patriot, eller vad var det du sa här innan vi klev in? Patrioten.
Eller Malmös otroliga anfallskonstellation med Isak Kristelin och Boja Turay. Det har gjort en själ glad sen.
Fan vad jag garvade åt det. En Malmö-support som jag följer som skrev på Twitter att så här, är vi säkra på att han inte gjorde tvärtom? Att det var allsvenskan Boja Turay skickade sin bror till och gick själv på bröllopet. Jävla bra vinkel. Ja, för det är inte en stark start han har haft. Alltså.
Nej,
det får man säga. Det har sett sådär ut. Men hörni, vi går vidare med lite frågor här. Det är som väntat högt och lågt.
Mest lågt.
Mest lågt, men en del ändå liksom ganska roliga frågor. Jag tänker att vi börjar med det är samma Carl Olander som körde Helsingborgs ranten där. Han vill att Josip Ladan kör en fuck, marry, kill. Många fuck, marry, kill. Som vi ska ta några fler. Men
han
vill
säga något om lyssnarbasen.
Vi går raka vägen dit.
Alltså. Han vill att du ska göra en fuck, marry, kill på Tapper, mig och Jocke.
Ja, den är ju given. Tapper har ju redan svarat på den. Jocke ryker ju snabbt som satan. Helvete vad fort det går. Inte ens öppna munnen innan sitter någonting i leven där. Sen är det ju jag och Marcus mot stjärnorna och evigheten.
Och mig skinkar du på.
Ja, det får bli en liten vänsterprassel på något sunkigt hotellrum.
Så är det. Jag tycker ändå att Fuck Miracle är lite rolig. Det finns en här som inte riktigt ska ta, tycker jag. Det känns inte schysst.
Men ändå lyfter du den lite grann där.
Nej, men vi kan ta de andra. Här är liksom en tränartrio fuck, marry, kill. Bartos, Daniel Bäckström och Jimmy Tillin. Om Tapper kan få börja eller svara på den.
Ja, Bäckström är ju IFK Norrköpings supporter, så jag gifter mig med honom såklart.
Trodde du skulle säga så att jag dödar honom.
Vilka var det med Bartos och?
Bartos och Jimmy Tillin.
Att jag dödar Jimmy Tillin. Såklart, för Elfsborgs skull och för att jag aldrig mer ska behöva höra ordet projekt. Och sen ligga med Bartos, för han har vackrast hår i hela Sverige.
Ja, det har han faktiskt.
Sant.
Bartos, du håller med om den, eller?
Ja, den är, han har ju facit här.
Jag hade väl kanske gift mig med Bartos i och för sig. Han är en väldigt sympatisk människa. Här är också Davva som är inne och frågar. Twitter. Han undrar vilken är den bästa bortaresan slash bortastå. Rivalitet och så vidare ointressant, så att det inte liksom har derby, utan liksom bara rent rolig resa och bra bortaläktare.
För mig, det är ju inte bortaläktare, utan det är väl resan i sig. Blåvitt. Det är...
Bortaläktaren är ju...
Ja, det är en katastrof. Sen är det ju bästa bortaläktaren finns ju i Borås. Och sen är inte Häcken långt bakom det. Så det är mycket västkust för Malmö.
Jag skulle säga en trio där jag har två samma. Att jag tycker Borås, Häcken och Sirius är väldigt härliga.
Ja, Sirius är bra också. Det bubblar.
En träläktare som man kan råka tända eld på om man kör bengaler. men de tre läktarna är väldigt, väldigt härliga. Och alltid så här trevligt om händertagande och nice matcher. Liksom. Mm. Sen finns det ju några... Om man ska vända på frågan, så att du nämner Blåvitt är ju intressant för den, och liksom Friends och några till är ju bland de värsta.
Ja. Alltså, man har bortasektionsmässigt. Ja, nu var ju Davas fråga tudel. Alltså, jag sa resan är ju Blåvitt away. Den är alltid dunder.
Ja, jag är lite... Det är svårt det där att... Alltså, så här, det är svårt att bortse från rivalitet och sådana parametrar också. För mig, så här, jag älskar ju Malmö borta utifrån att det är en ganska bra bortaläktare. Vi har haft tågen dit ibland.
Så får ni alltid spö.
Ja, men så här, vi förlorar ju alltid. Och, alltså, så här, på det sättet är det ju piss också. Men jag tycker också att Borås är ganska underskattat. Det är en bra bortaläktare. Det är liksom rätt bra avstånd och sådär. Så att Elfsborg borta är väl... Och nu har jag ändå liksom lyckats vinna där ett par gånger senaste åren, så att det är väl bra.
Men resmässigt är väl alltid så här Degerfors, Mjällby och sådana mindre också jävligt trevligt. Jag ska slänga in att jag har ju en jävla borta resa på gång, alltså Sundsvall away, en söndag klockan 15:00. Vi blir ett gäng på 10 som har hyrt ett jävla hus med egen bastu och brygga fredag till söndag där. så att vi kör en hel helg och badar och bastar och super i Sundsvall och sen spelar lika mot dem och blir ledsna.
Det är ju Martinsson också, eller?
Nej. Ja, Martinsson kanske får komma förbi och säga hej, men inte mer än så. Han drar ju ner stämningen så mycket.
Alltså, det är någon, när den första dina poler hittar Martinsson på botten och bara, inte nu! För helvete!
Vänta lite. Nej, det luktar ju GoPro och direktsändning hela helgen.
Ja, faktiskt.
Som jag fattat, det ingick i det här huset vi hyrde, så ingår en trampbåt. Så det kan ju vara så att det är jag som ligger på botten av den där jävla sjön.
På tal om GIF Sundsvall då, här är Linus Hellgren undrar, vilket av bottenlagen är sämst i en kvalmatch? Jag gissar vilken som liksom har tuffast i en eventuell kvalmatch.
Ja, det är GIFarna.
De kan ju inte få kvala.
Nej, exakt. Men om de nu på något sjukt sätt lyckas göra det, så torskar de ju kvalet oavsett vilka det blir. Så är det väl. Här är diskodirektören som är stor AIK-are. Han har ett par frågor här. Jag tänker att han undrar när Josip ska släppa en stand-up-show med sina imitationer.
Jag tar det också med min andra agent parallellt. Jag har ju två agenter. Jag har ju Marcus Tapper och jag har Thomas Wilbacher som synade mig och min framtida karriär här nu i mitt arbetslöshetsliv. Där han sa att jag kommer stå på någon lokal i Örkeljunga och göra humor. Så att Thomas får svara på den frågan snart, hoppningsvis.
Han undrar också, hur långt tror Marcus Tapper att de kan ta sig i Quizaleta? För de som inte vet vad det är, så det är alltså ett fotbollsfrågesportsprogram som finns borta hos Dobb. Där du är med och tävlar.
Ja, jag och Jonte Tengvall är med. Vi förnedrade ju Leifby och gänget.
Ja, jag skulle se den ikväll, den matchen. Men vad härligt.
De kan ingenting vad som har hänt efter 1978.
De skulle gissa vilken målvakt som saknade sig PSG startade från 2018 och skrev Subi Zareta. Så att det nästan deras... Men vi kan nog gå långt, och inte på grund av mig då, för jag är ju bara nervös, skakig och har panik. Men Jonte Tengvall är ju extremt fotbollskunnig.
Jag var faktiskt imponerad av er när ni mötte Rickard Henriksson och Noah Bachner, som ju jag ser som favoriter i den här säsongen i Quizaleta. Men jag var ju fan bra jobbat.
Tack så jättemycket. Jag, för de som har Dobb TV där igår, kan jag rekommendera att gå in och kolla när jag kör gegenpress då och se min fullskaliga panik.
är det Wilbacher blir legendarisk klass på det klippet?
Alltså jag är ju inte Wilbacher, så jag sett ju i alla fall 4-5 stycken. men jag glömde ju bort vem Torbjörn Nilsson
Tuff. Kalle, du är i chatten
har ju ganska många frågor egentligen, men jag tyckte den här var lite kul. Vilka motståndare supportrar luftrunkar man helst till, Marcus Tapper?
Oj, Men det beror ju helt på situationen. Det är barnen i Täby. Men det beror ju väl helt på situation. Alltså ska det vara en liksom ilsken luftrunk, så ska det ju vara när man precis gjort 2-0 mot ett guldjagande Djurgården innan allt gick åt helvete där. Ska det vara en glad luftrunk, ska det väl vara så här. Jag vet inte, vi har ju vunnit väldigt många gånger hemma mot Malmö genom att göra mål i 88. Den är ju väldigt skön alltså.
Ja, den är jobbig.
Så ja, men egentligen mot alla. Men det beror på läge.
Den här frågan gillar jag. Det är Lukas, heter han på Twitter. Om Totosvenskan var en fotbollsklubb, på tal om lite det som har skrivits om i veckan, mm, då, vad hade ni haft på en kravlista som ni skickat till motståndarna?
Ska vi börja med vad som hände efter matchen? Alltså det är ju 3 pizzor per man.
Ja, alltså,
börja där, snabba kolhydrater.
Det var en trend som man liksom såg för ett par, 2-3 år sedan. Att så här, lagen käkar pizza i omklädningsrummet efter. Det handlar väl om någon form av återhämtning, snabba kolhydrater och sådär. Toppen grej. Det hade FC Toto Svenska verkligen tryckt på.
Ja, det enda grejen att det hade varit innan match.
Ja, exakt.
Ja, 3 pizzor per man efter. Sen innan, det är ju separat beställning. Då.
En limpa sig till Josip.
Ja, minimum. Helst med kyrilliska bokstäver. Det är väldigt specifikt. Det är på min rider liksom. Kyrilliska varningstexter. Och jättehemska bilder på organ och sånt. Då vet jag att det är riktigt bra. Vad fan har vi mer?
Ja, vad hade vi? Du tappar hårband och sånt, så hade du velat.
Nej, jag har ju Sigurdsson friland, ja, så att jag behöver ju hårband, såklart.
3-4 plattor bärs.
Mm.
Ja.
Och fula substanser som vi inte kan nämna vid namn.
Exakt. Ett krav hade varit inga dopingkontroller efter.
Eller så kallat västkustsräksallad.
Bernhardsson, Älvsborgsgrejen, det är våran Jocke.
Räksallad special.
Skit i honom, dra bara. Han får lösa det bäst han vill.
Ja, helvete.
Ja, och så massa medicin till Svanemar då.
Exakt.
Allt från pollen.
Jag löste ju igår. Jag löste ju igår grejen till Svanemar, så att han borde vara frisk här om ett par timmar.
Mm.
Vad ska vi ta mer då? Det har varit mycket frågor kring liksom vem skulle vinna fight av oss som är med här i Totosvenskan. Jag svarade ju Kalle där. Kalle hade ju kört vapen.
Absolut. Ja, exakt. Skärp. Så är det. Ja, men fulknep enbart såklart.
Skärp, alternativt kniv. Snabb kniv, sån här liten fäll. Så.
Här har vi en fråga från Mr. Josh. Vad har ni för drömgäst? Realistisk då, i Totosvenskan.
Fan, det är en bra fråga.
Ja, svår alltså. För då tänker man ju att det nästan ska vara någon allsvensk spelare eller tränare, men de kan vi väl nästan lösa.
Alltså. Ja, och sen är det också så här...
Det ska inte vara för realistiskt, då blir det inte kul. Alltså, det måste
nej.
Vara lite...
Nej, men det får inte vara för orealistiskt heller. Alltså, det var kul med Obama. Ja, nej.
Spelare är ju också oftast vad det är. Alltså, så här, man får också tänka på, okej, hur roliga hade de kunnat vara? Hur mycket hade de kunnat säga? Så att jag tycker det är svårt det där med spelare, men finns det några gamla spelare som liksom... bara tänker högt. Det är svårt det där med drömgäst tycker jag.
Jag skulle vilja se Kenny Pavey, Marcus Rosenberg och Pontus Wernblom på varsin stol, 3 öl in var.
Ja.
Alltså bara för att. Ja. Och så får vi liksom så här ratta dem via någon mikrofon eller någonting och bara liksom pusha på vad de ska trycka på.
Ja, nu kommer jag på vem jag har. Dooley Johnson. Dooley Johnson.
Och då har jag René Makondele när han och då måste han sjunga sin
Papupa,
egen
eller?
Ja, nej, René måste sjunga sin egen ramsa, världens bästa ramsa. Och Makondele René, ingen vet var han kommer från eller hur gammal han är.
Ingen vet vad hans förnamn är väl.
Ja, eller någonting. Ja,
men kanske han mannen i råttmask.
Han är programledare här idag.
Exakt.
Men jag tänker Wilbacher och Laul dela mick någonstans här. Hade varit något.
Ja, det är,
alltså jag kan säga så här, om Robert Laul någon gång gästar Totosvenskan, då kommer jag aldrig mer tillbaka hit.
Ja, det sa du om Marcus Tapper också. Pengarna talar, August.
Jag visste inte vem du var. Här är en Big Phone, tror jag att han heter. Om ni fick välja topp 3 av de allsvenska tränarna att ha som helgpappa, vilka skulle ni välja och vad skulle ni göra tillsammans?
Ska jag börja? Nummer 1 helgpappa i hela allsvenskan tror jag är Brännan. 100%.
Alltså, vad hade ni gjort då?
Ja, förmodligen väldigt mycket fotboll. Det hade varit väldigt tyst ett tag. Mm. Bara så här liksom titta in i skärmen.
Och ja, det säger mycket om dina liksom, trauman att du vill ha en pappa som bara är tyst.
Min farsa är väldigt tyst. Så det hade inte varit så jävla stor omställning. Så väldigt mycket titta in i skärmen och sen med så här kommunicera genom suckar så här. Och sen då efter matchen prata om den och sen gå ut och äta något gott eller någonting. Så jag tror att det hade varit jävligt, jävligt kul.
Men om man får ta sådana som var tränare när säsongen börjar, ju Norling ingen dåligt förslag heller.
Man hade ju orkat en timme max.
Nej, bara mysa en hel dag med Norling. En regnig söndag, en höst regnig söndag. Bara ligga hemma och bara liksom...
Och Rickard Norling bara, läser bara sagor för.
Ja,
pappa, kan du sluta prata med Pense nu?
jag hade ju tagit Micke Stare också. Jag hade velat kröka med Micke Stare.
Intensivt.
Ja, helvete. Alltså då precis. Men då kanske jag är 17 år.
Ja, men ska vi dela frågan då? Alltså helgpappa som liksom mellan 4 och 12 och sen helgpappa 13 till 19.
4-12 tar jag nog Glenn Riddersholm för att då hade jag haft lite jävla hyfs vid det här laget.
Alltså, vad tror jag? Han är 13-17, då är det 100%. Alltså det är ju Stare, så att det skriker om det. Det är, jag tror Norling också. Där hade nog kunnat skeva ur deluxe. Och sen, vad fan ska man med ta?
Högmo är ju sånt som har liksom mysgubbe-stämpeln på sig. Jag vet inte.
Alltså, vi har ju tips från chatten här som jag tycker är ganska bra. Med Jögga Lennarton såklart. 16 bira var, plankstek
och ställe.
Ja, exakt. Men det kommer till det. Sen är plankstek och lite Jack Vegas på lokala pizzerian. Och sen är det grilla flintastek på kvällen.
Okej, Jögga ska...
Jävla dunderlöda.
Vi får bortse från att han har fått sparken och så. Men Jögga hade man absolut kunnat tänka sig. Ska vi se här. Ja, här är någon kort fråga då. Liksom, om ni behöver liksom betta ert hus och hem på vilka som vinner SM-guld i år.
Tyvärr Hammarby.
Ja. Oh. Inte Malmö. Nej, jag tror om det i det långa loppet blir, vilket jag tror,
mellan
Häcken och Bayern.
Hus och hem.
Bayern.
Häcken. Säger jag. Här är någon som undrar vad Tapper springer en mil på.
Jag önskar att den frågan ställdes för liksom 11 år sedan. Inte nu. Det många inte vet om mig är att jag har ju ändå satsat på hockey en gång i tiden. Det är svårt att tänka sig idag.
Vita hästen eller? Nej, LHC såklart.
Tyvärr LHC. Det fick jag. Och på tal om pappa som nämnts två gånger i det här avsnittet nu. Att första träningen när jag var 6 år gammal, när jag kom hem så sa han så här: du får gärna hålla på med hockey, men börjar du hålla på LHC så död jag dig.
Jo, det sa det.
Ja, det är sant. Så jag spelade där och var tvungen att göra det tydligt att jag inte höll på dem hela tiden.
Men, klubben.
Klubben. Ja. Men då kunde jag springa en mil ganska bra fram till jag blev 16-17 och slutade med det och fortsatte äta. Men nu, det skulle ju inte gå. Det skulle ju gå på en timme och 10 kanske.
Det är ändå okej. Okay.
Alltså. Nej, det är väl inte okej. Hej, Peter Antoine gör ju det.
Du är ju lite Toto Svenskans Peter Antoine. Här är någon som undrar om Thomas Wilbacher är våran chef på något sätt, eller liksom kopplingen till Toto utgår från att Wilbacher är er chef.
Svar ja.
Han är väl det. Både vår chef och andlige fader, största kritiker men också
nummer
största
ett
försvarare.
Ja, exakt.
Så han är någon form av liksom, han är med oss, den gode Thomas. Ska vi se vad har vi mer här? Det är en del så där lite större frågor som jag tänker att man får ta i något annat liksom avsnitt när vi har mer tid till det. Ska vi se. Har du? Här är Linkan, en AIK-supporter som alltid frågar i alla såna här liksom när det är frågelådor, hur är läget? Det är alltid hans liksom bara. Hur är läget?
Ja, men det är bra.
Det är bra.
Tre plus
fråga. Vi kan avsluta med den här. Den sista frågan innan vi checkar av. Vilket lagsupporter är egentligen de gnälligaste? Det beror på vad man väger in i det.
Ja, för det finns ju en aspekt som vi alla känner till när man poddar och twittrar om fotboll och vad man nu gör, som är så här, supporter som är jävligt gnälliga så fort man säger något om deras lag. Och där finns det ju ett par man kan ta upp liksom, att säger eller twittrar man något om Djurgården eller Göteborg så är man ju körd i 6-7 dagar i sina notifikationer liksom. Sen vet jag inte om de är gnälligast på riktigt. Det är ju fan, vi är ju up there. Vi är ju gnälligast in i helvete alltid, vi IFK-supportrar. Malmö-supporterna, vad har de senaste året? CL-gruppspel, SM-guld, cup-guld och Europa League. Och gnäller så som de gör nu. Så de kan ju dra åt helvete allihop. men det finns ett par. Men de som är gnälligast i relation till vad man sagt. Om man hånat dem. Det är fan göteborgarna, så tror jag.
Jag tycker inte göteborgarna är liksom i sammanhanget ändå hyfsat sådär sympatiska. Djurgårdarna, vi har pratat om det här i onsdags, de är ju, tycker jag, är de absolut oskönaste, men de är inte så gnälliga, utan de är mer bara liksom osköna, alltså verkligen på ett onajs sätt.
Ja, men nu menar jag gnäll om vad man har sagt.
Ja men absolut, men där är djurgårdarna, de gnäll, det är inte liksom regelrätt gnäll, utan det är mer, de hugger tillbaka och de blir typ personliga och de, på ett annat sätt, men det jag skulle inte liksom definiera som gnäll.
Jag vet vad, köper det.
Köper det. Nej, AIK för mig är up there. AIK Bayern. Djurgården, som du säger, det är en annan typ av gnäll. Blåvitt är ju blåvitt, så det får man ju ta för vad det är. Men AIK och Bayern, när det kommer liksom, som du säger, om du tycker att blåvitt folk blir personliga, eller Djurgården eller vad du nu sa, det är de, alltså AIK Bayern tillsammans. Det är inga liksom Twitter-användare. Det är liksom en hel kolonn av högafflar och eldfacklor när de sätter fart tillsammans. Så det skulle jag säga de två i så fall.
Vi slår fast att det är Malmö då.
Ja, det är Malmö FF som är de absolut gnälligaste.
Absolut sämsta.
Hörrni, vi tackar för idag, tror jag. Vi är tillbaka som vanligt på måndag, kommer vi prata om helgens alla matcher. Det finns ett par godbitar där, Kalle. Vill du ta hela Unibet-grejen igen, eller?
Vi kan ta den som vi kikade på. Det var ju då att AIK, Häcken, Djurgården och Malmö tillsammans gör minst 8 mål i sina matcher då, till 1,85 borta på Unibet. Kan ni kika in på lite grann?
Fan vad man älskade lösa fredagsavsnittet, alltså.
Det borde alltid vara så här.
Ja,
vi får se om, som sagt, jag har fixat lite grejer åt Kristoffer Svanman, så han borde bli frisk här vad det lider. Vi får se om han är tillbaka på måndag eller om ni får stå ut med mig då också. Tack för att ni har tittat. Vi hörs och syns. Hej.
Hata Kalmar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.